En podcast från Aftonbladet.
Riksåklagaren ansöker nu om att återuppta mordfallet från 1996 på då 16-åriga Malin Lindström i Husum i Örnsköldsviks kommun.
När 16-åriga Malin Lindström hittades mördad kunde en spermafläck från den förmodade gärningsmannen säkras på hennes kläder. Fläcken var så liten att tekniken inte räckte till för att få fram en DNA-profil för en helt nyligen, 24 år senare. Polisen ville då topsa den misstänkte förövaren, men han vägrade och högsta domstolen gav honom rätt. Där kunde historien varit över. Men tack vare ett gammalt bortglömt blodprov har fallet nu tagit en ny vändning. Kan det hela få en lösning till slut? Hur ser bevisläget ut nu? Och vad säger de anhöriga som i mer än två decennier väntat på ett svar? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Hej, hej. Är det ni som är Rune och Ines?
Ja, det stämmer. Ja,
det stämmer.
Trevligt att träffa er. Vi är vid Arnäs kyrkogård utanför Örnsköldsvik. Det är början av september och nära 15 grader varmt. Regnet hänger i luften. På en rön lyser de mörkt röda bären upp som kontrast mot den gråa himlen. Och på björkarna går det att se de första gula löven. Rune och Ines Lindström har tagit fram höstkläderna. Småfåglarna sjunger från träden. Det är stillsamt, så som det ofta är på gravplatser.
Ja, men det har ju regnat. Ska jag kolla om det är vatten? Det finns vatten.
Det är en eftermiddag mitt i veckan. Några få andra besökare är också här och påtar och gör fint. Efter en liten promenad är vi framme vid gravstenen som vi är här för att besöka. Den ligger i en rad på en välklippt gräsmatta intill en björk en bit in från grusgången. Stenen är av granit och texten är guld. I vänstra hörnet breder en duva ut vingarna mot en gyllene bakgrund. Framför stenen blommar mörkröda begonier. Ines knipsar bort några blad som börjat vissna.
Akta blommorna, Ines. Jag ser att du vill gärna. Ja, men det är så lätt att de far av. Låt dem få vara.
Det syns runt graven att personen som ligger här inte är bortglömd. Tvärtom. Den lilla rabatten framför stenen är välansad och vattnad. Bland blommorna sitter en liten änglafigur. Rune och Ines är här ofta.
Ja, men generellt ska jag tippa en gång i veckan. Uthålligt över året. För vi, på vintern tänder vi ljus här också. Och de brukar ju inte brinna. Ja, inte fullt en vecka. Så då skiftar man ett ljus. De vintrar, man kan ta sig hit. Som det var i vintras, då gick det inte att komma fram här. Man kan ju inte skotta sig in här. Jag har gjort det ett antal gånger också, men det blir för mycket jobb det. Och sen vet jag inte om man får det överhuvudtaget heller. Ja, men bara jag skottar en massa småvägar här på sidan. Och, nej, men då trampar ju folk i spår, så det kan ju vara.
Vad har graven för funktion?
Ja, det är ju ett måste att man ska ha någonstans att gå. Så man får prata av sig, även om man pratar kanske tyst. Så vill man ju på något sätt kommunicera. och berätta för Malin vad som händer och sker. Och varför det här skulle ske, det hade ju inte behövt gå hit. Men alltså, inte ha någon grav att gå till, det måste ju vara, ja, det måste ju vara outhärdligt, nästintill.
Du säger att du pratar med Malin. Vad pratar ni om?
Ja, jag kan ju... prata om vad som hände den där dagen. Och varför hon gjorde som hon gjorde. Så att det här hände, men... och sen kanske man inte säger, kan säga en del olämpliga saker om det han gjorde.
Och det här beskedet, men, om det nya fyndet?
Ja, det har vi. Det är något positivt i alla fall som man kan tala om för Malin. Att nu är vi nära att få ett slut på det här.
Det här är berättelsen om mordet på 16-åriga Malin Lindström. En historia som präglas av hopp och förtvivlan om vartannat i snart 25 år. Allt börjar lördagen den 23 november 1996 när Malin försvinner. Hon får skjuts från hemmet i Järved in till Örnsköldsvik. Hon ska hälsa på en skolkamrat från vårdskolan för att slutföra ett skolarbete. Klockan 13.10 stiger hon på en buss vid busstationen och ska hoppa av i Husum, 3 mil bort. Men någonstans däremellan händer något. Malin kommer aldrig fram. Samma dag har Rune varit på hemvärnsövning. Han får veta att Malin är borta och ger sig ut med bilen för att leta.
Men jag får ju runt, jag får ju via Domvägsön, jag får på linan, jag får ju överallt, men... Jag kom inte rätt i alla fall.
Under kvällen kör han i trakterna kring en ort som heter Dombäck, som ligger i närheten av Husum. Han vet inte då hur nära han egentligen är.
Så jag var ju på spåret, jag var ju på rätt ställe. Men jag kom ju inte...
Det var svårt att hitta.
Ja, det var ju svårt. Så jag gav upp då till sist.
3 dagar senare rapporterar SVT Västernorrland om fallet.
Ett busskort stämplat i centrala Örnsköldsvik klockan 13.10 i lördags tillhörande 16-åriga Malin Lindström. Det är det hetaste spåret just nu efter den försvunna Örnsköldsviksflickan. Polisen utgår nämligen nu helt från att Malin verkligen tog den buss som planerat till Husum. Vid ändhållplatsen väntade kompisen, men när chauffören stannade fanns Malin inte med.
Polisen anar tidigt att någonting inte stämmer kring Malins försvinnande. Att hon inte håller sig undan frivilligt. De startar därför en sökinsats. Och under de första dagarna florerade mycket olika vittnesuppgifter om vad som kan ha hänt. Någon tror sig ha sett något, någon annan har sett något annat. Men inget av det som berättas är till någon hjälp för utredningen.
Alla vittnen som kom, de hade ju sett henne överallt. Men det var ju felaktiga uppgifter och allting.
Nej, inga av de vittnesuppgifter som kommer in inledningsvis hjälper utredningen framåt. Och inte heller sökinsatserna. Efter 3 veckor har polisen inte kommit någon vart. TV4 rapporterar.
Ja, hela fallet är förbryllande. För att nu har det gått snart 3 veckor och inte ett livstecken ifrån Malin.
Rune och Ines beskriver det som en hemsk tid. De är förtvivlade och alla rykten och felaktiga uppgifter gör det hela värre.
Ja, den första tiden var ju väldigt besvärlig, för då florerade ju alla de här ryktena att hon hade setts. Och vi spekulerade ju också det. Man vill ju inte tro att det har hänt det värsta. Så därför så... ja, det var en hemsk tid. Utan att veta någonting.
Tiden går, men trots polisens arbete går utredningen inte framåt. Malin är lika spårlöst försvunnen. SVT Västernorrland rapporterar igen, 2 månader efter att sökpatrullerna börjat leta.
2 månader har gått sedan 16-åriga Malin Lindström tog bussen från Örnsköldsvik mot Husum. Men någonstans på vägen steg hon av. Ett område längs E4 söder om Husum betraktar polisen som intressantast. Där tycks spåren efter Malin sluta.
Kort senare ger polisen upp sökandet. Det är för svårt i snön och hundarna får inte upp några spår.
Och det var, ja, jag ska inte säga någonting om deras jobb. Det fick de ju sköta. Men jag tyckte inte de skötte det sådär. Hundarna, de hade ju likhundar, de hade sökhundar och som skulle leta rätt på. Men det är klart, det hade ju snöat lite grann och de orkade väl inte. Så då gav de upp helt enkelt. De la ner. Och så skulle de att de skulle återuppta sökandet. När det blev länge, när det blev vår, alltså snöfritt.
Det ska dröja ända till mitten av maj innan polisen upptar sökningarna igen. Då har snön smält bort och hundarna släpps ut igen i krokarna kring Dombäck. SVT rapporterar igen.
Det har gått ett halvår nu. 6 månader sedan 16-åriga Malin Lindström skrev en lapp till sina föräldrar. Hon skulle vara hemma till middagen, tog en buss norrut från Örnsköldsvik och försvann. Ett halvår som resulterat i en av Västernorrlands största polisutredningar någonsin och total ovisshet om vad som hänt flickan. Idag återupptog sökandet i Dombäck söder om Husum.
Bara 2 dagar senare hittas Malins kropp.
Området där Malin Lindström hittades idag på eftermiddagen har nu spärrats av inför den kriminaltekniska undersökning som tar vid. Veckans spaningar innebar egentligen den avslutande polisiära efterspaningen i området. Att hon därmed hittades var lite av sista chansen för Örnsköldsvikspolisen.
Rune och Ines får beskedet samma dag.
Det var ju en bekräftelse på att det värsta hade hänt. Jag minns som att det känns som det är någonting som har ryckt bort ur kroppen. På en kroppsdel som man har bara grabbat tag i och ryckt bort hastigt.
När Malin hittas är hennes kropp illa tilltygad. I ett halvår har den legat ute i skogen, 300 meter från E4, dold in vid en sten under granris. Rättsläkarna utesluter redan vid första anblicken att det rör sig om ett naturligt dödsfall. Armarna är bakbundna med tejp. Hennes ben, de är också tejpade. Byxorna är uppsprättade och fynden pekar på att Malin blivit utsatt för sexuella övergrepp. Teknikerna hittar också en spermafläck på byxorna, framme vid gylfen. Det här fyndet ska senare visa sig vara avgörande. Vi återkommer till det. Vid en närmare undersökning av kroppen framgår att Malin blivit attackerad med en mängd hugg i ryggen och 3 av dem har varit så djupa att de trängt in i brösthålan. Dödande hugg. 3 månader efter att kroppen hittats griper polisen en man. SVT Västernorrland.
Det var vid 8:30 idag som kriminaltekniker från Sundsvall och Örnsköldsvik började husrannsakan i 19-åringens hem i Husum. Samtidigt fattade chefsåklagare Lennart Lindskog beslut att anhålla mannen som skäligen misstänkt för mordet på 16-årige Malin Lindström i november förra året.
4 dagar senare häktas mannen. Han sitter i knappt 4 veckor innan rätten kommer med ett överraskande besked.
Den 19-årige husumbon har fram till idag suttit häktad i 8 veckor. Åklagaren Lennart Lindskog har trots det inte väckt åtal mot honom och hade idag begärt Örnsköldsviks tingsrätt att ta ställning till hans begäran om fortsatt tid fram till åtalets väckande. Men det överraskande beskedet kom efter bara en halvtimmes överläggningar. 19-åringen släpps på fri fot med omedelbar verkan trots att misstankarna mot honom kvarstår.
Anledningen till att mannen får gå är att polisutredningen inte kommer framåt. 19-åringen nekar, men även om han inte omhäktas så fortsätter polisutredningen. Det går trögt. Månaderna går utan att det utåt sett ser ut att ske någonting. Men så, i början av juni 1998, mer än 1,5 år efter att Malin försvunnit, så kommer åtalet. Och det riktar sig då mot samma person som tidigare suttit häktad. Kort senare inleds rättegången mot den åtalade som nu hunnit bli 20 år. Fallet har även nått riksmedierna som är på plats för att bevaka.
Ja, jag minns allt med Malin-fallet väldigt tydligt. Åren går, brott kommer och går. Just det här har legat kvar någonstans i minnesbalken.
Det här är Oisin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet. I juni 1998 är han reporter på Aftonbladet, utsänd för att bevaka rättegången i Malin Lindström-fallet.
Vi läste först om det i lokalpressen, och då rättegången inleddes så skickades jag upp till Örnsköldsvik. Jag läste förundersökningsprotokoll, jag gick på rättegången, och det var ett väldigt udda fall. Det var juridiskt intressant, men framförallt var det mänskligt hemskt.
Väl på plats i rätten radar åklagaren upp de detaljer som enligt honom pekar ut den 20-årige mannen som skyldig. Men trots 1,5 års utredning saknas direkta bevis som binder den misstänkte till brottsplatsen. Däremot finns det en kedja av indicier, besvärande omständigheter, som åklagaren menar pekar på att 20-åringen begått brottet.
Det fanns bland annat fiber från en likadan tröja som Malin hade hemma hos den här sedermera åtalade killen.
Mannen bodde bara ett 20-tal meter från den hållplats där Malin av misstag troligen klivit av. Hemma hos honom hade polisen också hittat tejprullar undangömda. Det rörde sig om brun pakettejp och svart eltejp. Samma sorts tejp som hittades runt Malins armar och ben. Men eftersom kroppen legat ute i ett halvår gick det inte att säkerställa att den tejpen kom från just rullarna hemma hos den misstänkte. Men det fanns mera.
Det hittades våldspornografiskt material hemma hos honom. Hittades teckningar där han fantiserade om att döda kvinnor på ungefär samma sätt som hon dödades.
Förutom de här detaljerna är mannens egen berättelse om vad han har gjort den här aktuella dagen minst sagt rörig.
Han svängde hit och dit i förhör och medgav till slut att han hade träffat henne på vägen hem den här aktuella kvällen och hade någon konstig historia som ingen riktigt trodde på, och så vidare och så vidare.
Sammantaget, en kedja av indicier plus att gärningsmannen ändrat sin historia flera gånger. Den 12 augusti 1998 kommer tingsrättens dom.
Örnsköldsviks tingsrätt slår fast att det är 20-åringen som är skyldig till gärningen. Att det är han som den 23 november 96 mördade Malin Lindström i ett skogsparti söder om Husum. Och att åklagarens bevisning håller för en fällande dom.
20-åringen döms alltså för mord. Det som övertygade tingsrätten var tre viskosfibrer av en unik färgsättning som kallades Bright Blue. Malin hade burit en tröja med den färgen, och en fiber som antogs komma från den hade hittats på en sax hemma hos den åtalade. Ytterligare en fiber hittades nära där saxen låg, och en tredje fiber hittades i hans familjs bil. Möjligheterna att fibrerna skulle komma från någon annan tröja än Malins betecknade tingsrätten som mikroskopisk, framgående i domen. Fynden visade istället att han hade haft med Malins död att göra. Tillsammans med en rad andra besvärande omständigheter kom tingsrätten fram till att det var ställt utom rimligt tvivel att det var han som mördat Malin. En rättspsykiatrisk undersökning hade visat att han inte led av någon allvarlig psykisk störning som innebär att han skulle ha vård istället för fängelse. Vid den här tiden var straffet för mord fängelse i 10 år eller på livstid. Och när det skulle utmätas vägdes, precis som idag, gärningsmannens ålder in. Bara den som fyllt 21 kan dömas till livstid. Den åtalade var i det här fallet 18 år och 10 månader vid brottstillfället. Och Örnsköldsviks tingsrätt kom fram till att straffet, med hänsyn tagen till hans ålder, skulle bestämmas till 8 år. Men den unge dömde förövaren nekade konsekvent i brottet. Han överklagade till hovrätten. Det hela prövades igen. Och så, en tid senare, kom beskedet.
Det är en sensationell vändning i utredningen som kommit att bli den största i Västernorrland någonsin. Att 20-åringen nu släpps på fri fot kan i praktiken inte betyda annat än att han också frias från anklagelserna att ligga bakom mordet på Malin Lindström.
Ja, kort innan hovrättens dom så släpptes mannen på fri fot för att sen frias helt. Bland annat underkändes de ljusblå fibrerna som bindande bevis. En undersökning visade att tröjor av färgen som kallades Bright Blue hade importerats i Sverige från Kina i 792 exemplar för butikskedjan JC:s räkning. 6 sådana tröjor hade gått till butiken i Örnsköldsvik och där hade Malins syster köpt den. Men en sakkunnig som anlitats kunde inte 100% slå fast att de 3 fibrerna hemma hos den misstänkte kom från just den tröja Malin bar då hon blev mördad. Hovrätten skrev i domen:
i målet föreligger inte någon direkt eller teknisk bevisning i form av till exempel vittnesuppgifter, fingeravtryck, blodprov eller spermaprov som positivt knyter den tilltalade till den nu aktuella gärningen. Den förebrakta utredningen utesluter inte med tillräcklig grad av säkerhet möjligheten av att Malin Lindström berövats livet av någon annan person än den tilltalade.
Hovrätten ansåg sammanfattningsvis att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade begått mordet. En hovrättsdom är vanligen det sista avgörande som händer i ett rättsfall. Även om det går att överklaga är det mycket sällan som Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd. Det sker bara i speciella fall. I stort sett bara om det finns juridiska frågor som behöver prövas av högsta instans för vägledning av den fortsatta rättstillämpningen, så kallade prejudikat, eller om det tillkommit ny bevisning. Men inget sånt var aktuellt i det här fallet. Den friande domen står därför fast. Att mannen friades i hovrätten kom som en överraskning för många. Aftonbladets nyhetskolumnist Oisin Cantwell tycker än idag att det är en märklig dom.
Min uppfattning var då och är fortfarande att det här räcker för fällande dom. Om vi säger så här, hovrätten ansträngde sig för att hitta en möjlighet att fria den här killen. Men med det sagt, som jag redan har nämnt, så kunde polisen ha gjort ett bättre arbete i den här tråkiga historien.
Rune och Ines, som tagit del av all utredning, vittnesförhör, alla indicier, blev övertygade under förhandlingen i tingsrätten. Det fanns för många omständigheter som sammantaget gav dem en bild av hur det hela måste ha gått till. I deras ögon var det rätt person som fälldes. Så när den friande domen kom i hovrätten blev de bestörta. Mannens versioner, som ändrades flera gånger, gav dem inte mycket för. Rune kallade sager.
Ja, han var ju duktig sagorättare. Det var han ju. Han hittade ju på alla möjliga konstiga. Han hade ju sett någon karl där uppe som hade, och någon kvinna som hade köpt sexuella tjänster av. Jag menar, det är ju ett vanligt sätt. Och likadant han sa att han hade sett någon annan som hade gjort någonting med, utan att själv ha varit deltagande. Och det är ju ett vanligt sätt att flytta skulden på någon annan. Så att så han har varit duktig att hitta på.
Idag skulle Malin vara omkring 40 år.
Ja.
Hur tänker ni kring det?
Ja, man har ju berövat en människa all framtid. Jag menar utbildning. Att hon skulle träffa någon och gift sig och fått barn och ge fått barnbarn. Allt det har han ju tagit ifrån oss. Så att jag kan inte... Sånt måste man ju straffas för.
Det är kanske svårt att säga, men hur ofta tänker ni på Malin?
Ja, hon står ju där.
Så det fotografiet här, ja. Precis på första parkettet.
Ja, i vardagsrummet. Ja, och det varje dag. Sen går det väl naturligtvis upp och ner i vågor det också. Man måste ju avskärma sig från att tänka allt för mycket. För det är ju inte bra för hälsan i heller.
Som en del i sorgarbetet och för att inte glömma har Rune samlat så mycket han kunnat av det som rapporterats i tidningarna. Genom åren har det vuxit till en ansenlig samling.
Nej, jag har ju en pärm där inne med där jag har samlat alla tidningsurklipp.
Ja.
Lokaltidningen och Aftonbladet och Expressen och
vilka fina bilder.
Och sen har jag ju även en pärm med fakta från rättegångarna. Men den är ju ingenting. Jag läser inte in mig på det egentligen. Men jag sparade så bara... Urklippsboken, där jag sparade. Bara för att de barnen vill titta in och sen om hon har gått bort så... Finns det ju kvar och vill de inte ha det kvar så får de göra som de tycker.
Hur mycket klipp är det ni har sparat?
Ja, jag kan visa.
Ja.
Rune går och hämtar en A3-pärm. Det är samlade artiklar som spänner över nästan 25 år. Någon handlar om ett möjligt genombrott i fallet. En annan bygger på en intervju med en rättsexpert som menar att fallet borde omprövas.
Ett antal.
Det var en rejäl pärm.
Ja, det blev en A3-pärm för tidningsartiklar som är ju ganska... Nej, jag ska försöka bara få plats med. Ja, det är många tidningar.
Vi bläddrar vidare i de gamla artiklarna. Sida efter sida. Om en polisutredning som inte kommer någon vart. Artikel efter artikel om ett mord som inte verkar få någon lösning. Under intervjun är det mest Rune som pratar. Ines börjar få problem med hälsan och hennes röst bär inte riktigt som förr. De är eniga om det mesta. Men när vi kommer in på att Rune hastigt någon gång övervägt att ta lagen i egna händer försöker hon bromsa.
Och jag har ju haft en sån tanke en gång också. Jag stod i E4 och skulle köra över min bil. Men jag skulle passera över E4 mot brandstation. Och så var det rött. Och så får jag se den här killen komma och gå över övergångsstället. Då tänkte jag, fan om jag skulle dra på... Jag hade ju ettans växel i och det var ju bara att släppa och trycka till. Men jag tänkte att det blir ju inte något bättre av det. Men sådana tankar har man ju haft. Öga för öga, tand för tand. Men det känner man ju inte på. Det blir en brottsling själv. Men han hade tydligen inga sådana hämningar. Som kan avrätta en människa.
När mannen friades var det också ett slut på polisutredningen. Ett avslutat ärende. Inget mer skulle hända. Men plötsligt, Efter 24 år får fallet liv igen. Kalla fallgruppen i polisens region Nord börjar samarbeta med polisen i Västernorrland. Och de undersöker ärendet på nytt på försommaren 2020. De plockar fram gammalt material från polisutredningen i kartonger som samlat damm i över 2 decennier. En sak fångar deras intresse. En plastficka med ett kuvert och där någon skrivit för hand förstöres. Av oklar anledning hade innehållet trots det inte förstörts. Inuti kuvertet ligger ett litet plaströr som ser ut att vara tomt. På det korkförsedda rörets etikett står nummer 8, rör med hårstrån. Och så polisens diarienummer på kriminalärendet. Vid en närmare anblick framgår att det ligger 3 små hårstrån i röret. Det här ska vi återkomma till snart. Ungefär samtidigt hade Nationellt forensiskt centrum, NFC, börjat analysera den gamla spermafläck som säkrats på Malins byxor. Med hjälp av ny teknik lyckas de med något som tidigare varit omöjligt. Radions P4 Västernorrland rapporterade:
kanske kan det 24 år gamla mordet på Malin Lindström från Örnsköldsvik klaras upp. Malins föräldrar fick av polisen veta att DNA-spår hittats och att spåren nu kunnat analyseras med ny teknik.
Det närmast sensationella beskedet att det nu fanns en DNA-profil från den misstänkte gärningsmannen gav utredarna och Malins föräldrar plötsligt ett nytt hopp. Var det nu som fallet till slut skulle kunna lösas? Det som återstod var ju bara att jämföra DNA från Malins kläder med den misstänktes DNA, så skulle svaret stå klart. Men så lätt var det inte. När fallet var färskt fanns en DNA-profil från den misstänkte, men det fanns inget DNA från brottsplatsen att jämföra den med. Nu var problemet det omvända. Nu fanns en DNA-profil från brottsplatsen, men inget DNA från en misstänkt gärningsman att kontrollera mot. Även om den tidigare misstänkte var högintressant igen, så fanns hans DNA-profil inte kvar i DNA-registret. Det var inte sparat, eftersom han hade friats mer än 20 år tidigare. Utredarna behövde därför topsa mannen för att få fram hans DNA på nytt.
Åklagare inledde en ny förundersökning och ville få till stånd en resning, det vill säga få väcka åtal än en gång mot den här personen med den här nya DNA-bevisningen som grund. Men det då bygger på att den tidigare misstänkte skulle gå med på att DNA-topsas.
Åklagaren vände sig till domstolen för att få ett tvångsbeslut att mannen skulle topsas mot sin vilja.
Där hamnade då i knät på högsta domstolen.
När HD ska pröva ärendet behöver de ta hänsyn till 2 saker. Först vara säker på att brottet inte är preskriberat. Efter en snabb översyn stod det klart att det inte var det och att det därför inte var något problem i den delen.
Problemet uppstod däremot när justitierådet tittade närmare på om det fanns lagligt utrymme för att tvinga den här mannen att låta sig DNA-topsas.
För att hitta vägledning letade högsta domstolen i lagtexterna och efter tidigare rättsfall. Men HD kunde inte hitta något stöd i lagen för att motivera en topsning mot mannens vilja.
Och eftersom det inte står någonting, eftersom rättegångsbalken varken säger bu eller bä, så landade högsta domstolen i slutsatsen att nej, det finns inget uttryckligt stöd, och då säger vi nej.
Högsta domstolen landade alltså i ett nej. Ingen topsning. Det som till en början sett ut som en ny chans att pröva ärendet föll alltså. Här såg det än en gång ut som att utredarna kört fast, precis med målsnöret mot magen. Att frågan om vad som hände Malin skulle förbli obesvarad. Men det skulle komma ytterligare en chans. Efter 25 års utredning skulle det visa sig att den sista pusselbiten låg bortglömd i ett förråd i Uppsala.
Mats Benson.
Ja, hej. Det är Anders Johansson på Aftonbladet.
Hej.
Hej, hej. Jag försökte ringa dig under telefon. Det här är överåklagare Mats Svensson. Vi ringer honom i slutet av juli 2021. Det har då gått en månad sedan Högsta domstolen sa nej till en ny topsning av mannen. Efter det beskedet hade polisens kalla fallgrupp fortsatt att följa upp spår genom att gå igenom gamla anteckningar, protokoll och bevis från de arkiverade kartongerna. Och de hade fastnat för en anteckning om ett blodprov som tagits mer än 20 år tidigare.
Det där blodet som man tog från mannen när han var anhållen 1997 och som skickades till SKL. Där hade SKL 2001, alltså för 20 år sedan, skickat det till Uppsala universitet för att de skulle hjälpa till med en analys.
Här kanske det går lite väl snabbt, så vi tar det steg för steg. 1997 tar polisen blodprov på den man som då misstänks för mordet. Det provet skickas till SKL, alltså statens kriminaltekniska laboratorium, som gör sina tester. 1997 ger inte proverna några svar som hjälper utredningen vidare. Någonstans under de här åren verkar också provet gallras bort från SKLs gömmor. Hade det funnits kvar hade de kunnat göra ett försök att matcha det mot DNA-provet som hittats på brottsplatsen. Men det går alltså inte. Men det som är avgörande i det här fallet idag är inte vad provet visade 1997, utan att SKL också skickade en del av det vidare till expertisen vid Uppsala universitet för att få hjälp. Det hade skett 2001. Och det står alltså noterat i en av de gamla handlingarna och något som utredarna reagerat på nu. En ny ledtråd. Vad hade hänt med provet i Uppsala? Var det förstört? Eller slängt? Eller? Spända på svaret kontaktade de universitetet 20 år senare. Och det visade sig att provet låg kvar nere i ett förråd.
Det var det som har framkommit nu. Det finns ju faktiskt blod som är taget av den här mannen som förvarades på universitetet. Och det är det som har analyserats nu. Och vi har då fått fram en profil att jämföra med.
Just det. Och vad säger jämförelsen?
Ja, att det är helt säkert att det är han.
Åklagarsidan har nu alltså ett tungt vägande bevis som tidigare saknats. En DNA-träff. Dessutom visade sig att de tre hårstråna i röret hade tagits från den misstänkte mannen 1997. Ett av dem gick att analysera och även det matchade mot spermafläcken. Och överåklagare Mats Svensson, som leder förundersökningen åt riksåklagaren, bedömer att den här bevisningen skulle ha gett en fällande dom i hovrätten om den varit känd då. Med de här bevisen som stöd har riksåklagaren ansökt om resning mot mannen i Högsta domstolen för att få till en ny rättegång. När det här avsnittet spelas in ligger ärendet fortfarande under handläggning. För att HD ska kunna fatta beslut behövs ytterligare utredning. Däribland måste polisen hålla ett nytt förhör med mannen och han har i ett första steg fått en offentlig försvarare som ska vara med då. Som det ser ut nu kommer det dröja några veckor innan det förhöret kan hållas. Överåklagare Mats Svensson säger att det finns en central fråga som mannen då ska få svara på. Varför hans sperma finns på Malins kläder. Det förtjänar att påpekas att mannen som frikänts för mordet på Malin är just frikänd och ska betraktas som oskyldig. När det här avsnittet spelas in finns visserligen besvärande omständigheter, men han är inte dömd. Hans advokat Ulf Holst har fått möjlighet att bemöta anklagelserna, men har avböjt. Han skriver i ett mejl: "Jag avvaktar med kommentarer."
Ja, det var det. Får vi se vad som händer. Om det händer någonting. Då ska vi nog tala om det. Nej.
Vad säger du?
När jag pratar med Malin.
Vi är tillbaka där vi började. På Arnäs kyrkogård utanför Örnsköldsvik. Rune och Ines påtar i den lilla rabatten framför gravstenen. De har många gånger frågat sig om de ska få något svar till slut. Få juridiskt fastställt vem det egentligen var som mördade deras dotter. Kanske har det svaret aldrig varit så nära som nu. Rune och Ines hoppas att det kan bli en ny rättegång.
Ja, det, för mig skulle det i alla fall innebära det. Att få att sätta ögonen i den här mannen. Och så han får tala om vad han har gjort. Och att nu får det vara slut på sagoberättandet. Nu får han tala om vad som hände. Och är dömd efter det. Det, då, det är det enda som behövs nu. Så har jag fått ett avslut i alla fall. Det tror jag Ines har fått också.
Det börjar skymma och det är snart dags att gå hem. Vi kommer överens om att höras om hur det går framöver. Innan vi går ordnar Rune och Ines några sista saker vid gravstenen. Det är en fin sten.
Ja, men den var väl lite mossig.
Det är en duva med guld.
Ja. Ja, det är ju, den guldporteringen är ju på två sätt, men den måste ju förnyas någon gång snart. Och versen längst ner, eller raden längst ner är ju väldigt fint, tycker jag.
Vad står det på stenen?
Kärleken dör aldrig. Och det gör den inte. Den lever evigt, den.
Du har lyssnat på en podd från Aftonbladet Krim. Klippen kommer från SVT, radions P4 Västernorrland och TV4. Jag heter Anders Johansson. Producent var Marcus Ulfsand.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.